In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?"
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hallå, du sa väl att ni skulle flytta om ett år?
Får man ångra sig?
Jaha, förlåt Lisa, jag glömde att jag lovat dig det.
Alltså, bra.
Det kanske säger något om dig och oss. Nej, jag skojar.
Nej, men, och då tänker man kanske så här, gud, det här är ju så sjukt så att det här måste ju vara, det här kan ju inte ha hänt tidigare.
Det hoppas jag verkligen. Alltså, du ställer en fråga rakt ut. Ställ inte den om du inte vill ha svar på den. Det där är så jävla toxiskt beteende. Oj, oj, oj.
Oj, oj, oj.
Nej, men snälla, vad hände sen sist egentligen?
Ja, allt har hänt. För dig så skedde ju världens sjukaste grej samma dag som vi poddade. I princip världens sjukaste grej.
Ja.
Det hade ju nästan redan hänt när vi spelade in. Och det kliade i mina fingrar. Det kliade i mitt svalg för att berätta. Japp. Men jag höll på det.
Ja, men alltså det som var typ sjukt var ju att jag inte kände så för att jag hade så mycket ångest kring hela grejen. Och det som har hänt är ju att jag och Gustav har köpt en lägenhet. Eller ja, egentligen typ Gustav har köpt en lägenhet. Jag har inte varit med i och med att jag var i Spanien.
Nej, det är ju också så jävla sjukt.
Det är men sjukt. Mina pengar är med, det ska gudarna veta.
Ja, men precis.
Idag åkte ju handpenningen in.
Ja, den gjorde det. Oh.
Ja, fy fan.
Worst feeling. För det är ändå pengar som man, eller liksom till viss del eller i all del har. Liggande. Mm. Alltså,
ja.
Medans den stora transaktionen som sker på ditt tillträdesmöte, det är ju pengar, det är bara, det sker ju inkognito nästan. Alltså de, Ja, så hur känns det då? Du står ändå på benen.
Ja, nej, men nu känns det jättebra och jag fattar att så här, många är typ förvirrade i och med att jag har pratat om i podden och på Instagram att så här, men vi får se, vi kanske flyttar inom ett år. Alltså du vet, vissa har till och med skrivit lite så här, anklagande meddelanden.
På vilket sätt?
Hallå, du sa väl att ni skulle flytta om ett år?
Mm.
Hallå, ursäkta? Mm.
Får man
Jaha, förlåt Lisa, jag glömde att jag har lovat dig det.
Jag ringer och cancellerar.
Jag ringer Kenny mäklare nu och säger det blir ingen handpenning. För att Lisa är jättebesviken på mig. Nej, men ärligt, folk är jättekonstiga ibland.
Ja, ja, gud, 100%. Men kan inte du berätta lite då rätt. Från punkt A till Ö, hur gick det här spektaklet till? För det ska sägas, det gick ju ändå så pass snabbt att det även för mig, säkert även för dig, upplevdes lite som ett spektakel. Alltså det var ju såhär, man bara wow, alltså en rollercoaster.
Både och. Alltså det är så, hela resan, vi säger så här. Hela resan har ju varit så, det har ni hört i podden, att jag har ändå varit så här, ska vi flytta, ska vi inte flytta, ska vi köpa en lägenhet, ska vi köpa ett hus, vad kan vi göra, vad kan vi inte göra, vad vill vi göra? Det har ändå varit så här mycket tankar och känslor och jag och Gustav har ju ändå pratat mycket om så här, när vill vi flytta, vart vill vi flytta, framförallt att jag vill flytta och att vi vill köpa någonting ihop och liksom hela den biten. Men sen så har ju marknaden varit ganska galen liksom. Med corona. Alltså den har ju blivit, det är ju liksom all time high. Alltså varje månad så är det ju fortfarande all time high typ. Så det har väl gjort att vi kanske så här har tänkt att vi ska avvakta lite. Men vi har ändå känt att så här, men vi går på visningar för att vi vill ändå få en bild av vad det är vi vill ha. Alltså, och vi har ju varit, det här var ju inte vår första visning, vi har ju varit på kanske 5 visningar, det är inte jättemycket, men och under alla de andra visningarna så har jag ju känt att så här, alltså vi kommer bara längre och längre ifrån att vilja köpa någonting för att man är så kräsen liksom.
Mm.
I och med att vi trivs väldigt bra och det är inte så att vi är så här, inte får plats här i Årsta, utan vi får jättebra plats och trivs jättebra och ja, hela den biten. Så, att, mm. så här, för mig har det också varit långt bort och jag har också typ varit inställd på att så här, Gustav har ändå varit den som är lite så här, ja men vi kan väl sikta på att flytta om typ ett år så hinner vi spara lite mer pengar. Och jag har varit så här, ja det är helt fine liksom. Och så har jag sagt till honom att så här, ja men alltså när jag ville köpa lägenhet, då ville jag börja köpa lägenhet i januari.
Mm.
Alltså då hade jag lånelöfte och allting. Jag köpte inte lägenhet förrän, alltså skrev på papper förrän september och flyttade in slutet av oktober.
Mm.
Så, att, så här, det är ju en process som kan ta lång tid. Och det vet vi ju från din och Oscars historia också. Att så här, ni var ju på jättemånga visningar och liksom
ja,
hela den biten. Så att jag var ganska inställd på att det skulle ta väldigt lång tid innan vi ens hittade någonting som kändes intressant.
Mm.
Och att vi skulle, det skulle ta ännu längre tid att man ska hitta någonting som är intressant som man dessutom ska vinna en budgivning liksom. Mm. Det är ju den lilla detaljen också, inte bara att man ska tycka om med lägenhet.
Nej, precis. Sen ska man också kasta bort alla jävla Pokémons som också ska ha den.
Exakt. Mm. Ja, och så att i söndags då, för typ 2,5 vecka sen, så var vi på visning. Vi var bland annat då på en visning i Midsommarkransen som jag berättade om förra veckan, den som blev helt galen. Och sen var vi på 2 visningar i Liljeholmskajen.
Mm.
Och det här är väl alltså områden som vi har kollat på. Vi har kollat jättemycket på egentligen hela söderort. Som är relativt nära stan. Alltså både västra söderort, östra söderort. Alltså hela liksom tarmen, eller vad man ska säga. Från Nacka-hållet ut mot liksom Aspudden, Midsommarkransen-hållet.
Mm.
Så att vi har kollat på väldigt mycket olika. Men vi båda ändå varit ganska så här förtjusta i Liljeholmskajen. I och med att det uppfyller ofta då både mitt största önskemål som är att bo nära vattnet.
Mm.
Och Gustavs största önskemål som att ha en bastu.
Just det.
Ja. Det fina lilla önskemålet. Det är inte så vanligt önskemål, nej, men ack så viktigt.
Ja, ja, absolut.
Och det har ju verkligen varit så här. Alltså det har inte varit, inget av det har ju varit ett måste för oss.
Nej.
Men i och med att vi inte haft någon stress så har vi ändå värderat det ganska högt.
Ja, men plus att då har ju ni, som du säger, ändå landat i, alltså som jag uppfattat det för ett ändå någorlunda länge sedan, att Liljeholmskajen är ett område som uppfyller de kraven. Alltså jag har hört er snacka om Liljeholmskajen
länge.
Gud, jag alltså, vet inte, jag vill bara säga att det känns som att vi typ håller ett försvarstal här. Att du sitter och så här argumenterar för varför du, varför, alltså man får verkligen göra precis, alltså det har inte, whatever.
Men jag fattar vad du menar, men det är också så att så här, det är ju lite ett försvarstal för oss själva också. Alltså jag vill ju ändå förklara, alltså inte som en någon sorts ursäktande förklaring, utan jag vill ändå förklara hur det blev som det blev eller vad man ska säga. Men det känns bara bra, det vill jag ju fika in.
Mm.
Och så var vi i alla fall på 2 visningar, 2 visningar Liljeholmskajen. Den ena kände vi bara så här, nej för fan, absolut inte. Det här känns inte, alltså den var ju fin, men ingen känsla för att den skulle behövde bli vår liksom. Och sen så var vi på en annan där vi kände så här, alltså vet, nej men jag kände exakt som när jag var i min lägenhet första gången.
Du kände känslan.
Ja, jag kände så här, den här lägenheten är, ser inte ut så som jag själv skulle vilja styla den.
Mm.
Alltså med väggar på, eller väggar på färg, färg på väggar, möbler, alltså allt sånt där typ, ja, färg på köksluckor.
Mm.
Det är inte exakt så som jag skulle vilja ha det, men jag fick bara en känsla av att så här, det här kändes ändå väldigt bra.
Mm.
Det kändes liksom, jag kan se mig själv här liksom.
Mm.
Men jag var väldigt försiktig med att uttrycka de känslorna i och med att jag vet att framförallt Gustav ändå varit den som är så, ah, men vi kan vänta lite liksom.
Mm.
Men sen då när Gustav säger att han kände exakt samma sak och var så här, gud, det här kändes ändå fett bra, ska vi inte bara typ testa och köra nu när vi ändå hittar ett objekt som känns väldigt bra liksom.
Mm.
För det uppfyllde ändå, ja men typ egentligen alla våra krav som vi har. Och det har ju varit större lägenhet, ett till rum, nära vattnet, bastu, minst 2 våningar upp och gärna nära vattnet då.
Mm.
Och den liksom föll in och så var vi så här, ja jag ska åka till Spanien imorgon så lär det inte bli någonting med det liksom. Men jag handskrev en fullmakt.
Ja.
Googlade fram en mall, min jävla skrivare funkar inte och jag skriver en fullmakt och var så okej, Gustav Börjesson får köpa i mitt ställe, bla bla bla.
Mm. Ja.
Och så var det ingen mer med det och sen så var vi så här, okej, det händer ingenting med budgivningen.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Det liksom hände ingenting.
Nej.
Alltså på måndagen, ingen la ett bud och vi var så här, vi kommer inte lägga först.
Nej.
Så på tisdagen, när det fortfarande inte har kommit in något bud,
då
lägger vi ett skambud.
Mm. Rätt.
Nej, jag har aldrig skämt så mycket.
Nej, jag vet. Oh, jag kan inte. Man bara, förlåt mäklaren, men här kommer ett bajs.
Nej, men alltså, nej men snälla, min pappa, han är ju jättespeciell på många sätt. Och jätteduktig på många sätt. Men han var så, Andrea, det kommer inga bud.
Mm.
Det är bara att säga till mäklaren, 500 000 under utgångspris. Vad är problemet?
Mm.
Jag, okay. Ja, problemet det är att det är pinsamt. Ja. Men i alla fall, vi lägger ett skambud. Och ja, long story short. Mäklarna, säljarna vill ju absolut såklart inte ha vårt skambud.
Nej, vilket man förstår. Ta i det med tång. Så att,
nej, de tog det inte. De tog inte i det med tång. Alltså literally. De publicerade inte ens på hemsidan. Nej. Liksom. Och då kände vi så här, okej, vad händer nu? De hade en tillvisning helgen efter och då var det ett till sällskap som la ett skambud.
Det indikerar ju ändå att det kanske var lite högt upp.
Det var ett ganska högt utgångspris. Det var inte långt ifrån vad som är rimligt att ha som slutpris på lägenheten.
Nej.
Men i Stockholm så räknar ju folk med att okay, den här lägenheten kommer stiga någonstans mellan 300 tusen och typ en miljon. Alltså det är ju inte ovanligt, det är ju vanligt.
Och det svänger ju också har... så mycket, så har de råkat köpa när priserna var liksom lite upp där och de råkade bli fast i en budgivning som gick upp 800 tusen, så sitter ju de och är så här, svettas och är så här, gud, det här skambudet, måtte det inte vara det rimliga slutpriset typ.
Ja. Nej, men sen så började vi buda då mot det här andra sällskapet och det var bara vi som budade.
Ja.
Så att det blev en ganska lång utdragen budgivning med tanke på att vi bara höjde med 25 000 hela tiden, båda två.
Mm.
Och det, hade det vi varit fler så kanske jag hade velat ha en lite hetsigare taktik.
Mm.
Men där har vi ju min lugnas kära sambo.
Så skönt.
Ja,
att han
men
finns.
Också frustrerande. Mm. För att jag vill ju att det ska gå snabbt.
Mm. Men hur menar du att du hade velat göra? Du hade velat lägga...
Nej, men jag hade ju velat höja med 100 000 och säga, är ni med? Är ni fortfarande med?
Mm.
Är ni med? Nu fattar ni, vi är inte här för att ge oss, fattar ni det? Alltså, ja, ni fattar.
Mm, ja.
Men i alla fall, det är ju rimligt. För att är man bara två, då vill man ju hitta varandras smärtgräns.
Ja,
utan
verkligen.
Att kliva över den personens smärtgräns alldeles för långt. Alltså jag vill inte lägga 100 000 mer på den här lägenheten än vad... Om jag hade behövt höja med 10 000.
Liksom. Nej, precis.
Så att, ja, men till slut, vi får sista budet. De lägger inget bud. Men det jobbiga här är att jag är så här, okej, men vi vill signa ikväll. Liksom. Och han är så här, ja, vi har inte fått tag på den sista budgivaren. Vi ska se om den vill lägga till bud. Så då får vi sitta och vänta.
Det.
Från kväll till förmiddag för att se om de eventuellt vill lägga något bud eller inte. Vad bra man mådde då.
Ja, det där, det var ju det dygnet som...
Ja, det var det dygnet, ja.
Ja, nej, och det där är ju verkligen jobbigt för alla parter. För det är också så här, okej, så då, ja, jag vet inte om de hoppades på att sen skulle det finnas 100 000 kvar.
Under kudden.
Att mjölka fram från er vardera. Alltså uppdelat till 10 000 kronors bud typ. Men... du genomled ju det. Jag måste säga att du gjorde ett fantastiskt jobb i att hålla i alla fall mig och jag kan tänka mig många andra uppdaterade i händelseförloppet. Jag minns att budgivningarna vi var med i så var det liksom, det var nog jobbigt och stressigt och pressigt att hålla koll på sina egna liksom känslor och inte råka, som du säger, slinka iväg med ett för högt bud. Och att samtidigt liksom live uppdatera nära, kära, släkt, familj, kollegor och liksom...
Men grejen är den, jag uppdaterade faktiskt enbart tre parter.
Okay.
Alltså jag uppdaterade faktiskt bara dig, pappa och Alice. Och sen Gustav var ju med. Mamma var, alltså hon visste inte ens det här.
What
the hell? Just för att jag kände, nej, för jag kände att jag orkar inte. Alltså
nej.
Det var så här, japp, nu är kvoten fylld. Ah. Tyvärr, alla andra är utanför.
Ja, ah. You missed the train.
Men sen vet jag, ja, nej men typ lite så. För jag kände så här, jag, alltså precis som du säger, det var en känslostorm.
Mm.
Och jag märkte ganska snabbt att så här, oj, jag pallar typ inte mer.
Nej.
Och jag vet inte, jag kände också, jag fattar typ så här, som för dig, att man känner ju att det är jobbigt att så här, ja men det blir, alltså många som undrar hur det går, det blir liksom, man själv vet inte ens vad man känner, man, alltså...
Nej.
det är liksom, jag kommer släppa en YouTube-video om det här lite mer ingående också. Men alltså så här, det ska ju absolut inte stickas under stolen med att både jag och Gustav har mått jättedåligt.
Mm.
Alltså vi är jätteglada att vi har köpt den här lägenheten. Men att sitta och buda alla besparingar man har.
Ja, det är ju helt
och att det är jättemycket pengar
när man tänker lite alltså, mer på det.
Ja, precis. Alltså så här, det har ju varit jättejobbigt. Ja. Alltså just att så här, det har ju varit skrämmande. Okej, vad gör vi om vi vinner budgivningen? Jaha.
Ska vi gå dit då eller till mötet eller ska vi banga? Ja, alltså men, för det men alltså, sen typ. Väntar är så flera eller det som du sitter i nu, det du har framför dig nu är också en lång väntan på att sen först om många månader få gå in där. Och bara hålla tummarna alltså för att känslan finns kvar. Och att det fortfarande känns så bra. Ja. Och så här, helt ärligt, du kommer ha glömt bort allt om hur den såg ut. Du kommer att säga, vad hade vi för... Hur såg toaletten ut? Funkade spolknappen? Nej, jag testade inte spolknappen. Nej, jag kanske har köpt ett fuskbygge. Funkar fläkten? Ingen aning. Alltså, det kanske är så att det inte finns några kökslådor. Det kanske bara är replika, höll jag på att säga. Rekvisita. Alltså, en hel liksom...
Ja, gud.
Spisen kanske inte funkar, men det ska ju jag ha tittat. Alltså, it's not over. Det var bara det jag ville säga till dig.
Det är tack så jättemycket för peppet. Det betyder. Nej men i alla fall, vi köpte lägenheten. Det känns jättebra. Nu påbörjar resan att sälja våran lägenhet. För att det skiljer ju min resa från din resa. Att ni sålde först och sen så sattes ni i press att köpa ny lägenhet. Och jag har en press i att sälja min lägenhet.
Ja. Och jag vet inte. Jag ska ju säga det till dig.
Mm.
Som expert. Som sakkunnig. I det här, att det absolut värsta som jag upplevde med att flytta, eller allt från att liksom gå på visningar, vara med i budgivningen till att köpa, till att allt som har med försäljningen att göra, det absolut värsta, det har du tyvärr framför dig.
Alltså grejen är, jag förstår vad du menar, men jag lever fortfarande i någon sorts hybris om att jag ändå genuint tror att det kommer gå väldigt bra för min försäljning.
Ja, men, och det är inte försäljningen i sig. Alltså för det tvivlar jag, för jag tvivlar inte alls på det heller, att du kommer få det du vill ha liksom. Utan det är, och jag tror att du kommer vara precis lika...
Ja, det emotionella.
Nej, faktiskt inte ens det. Det är mer handfast än så. Det är när du inför... helt ärligt, inför fotograferingen av din...
Ja, det ska jag göra idag, Matilda.
I too close to home. Andrea, det var
idag
det,
alltså,
det är det absolut värsta jag någonsin har gjort. Fast jag och Oskar hade nog mer att göra då, för att vi vad ska man säga, planerade en hel helg för det här. För att, och det var liksom, det var så man tror inte att man har så mycket grejer. Men jag vet att du liksom mig också har grejer i garderoben, literally. Ja, alltså att man liksom har lätt till att stuva och man har lätt till att smussla in och så här, är du kvar?
Ja. Och massa kram som bara ligger, men jag sitter och stirrar rakt ut.
Men om man tänker att så här, vadå, det vill ingen fara. Och ärligt talat, om man säger så här, på fotograferingen, då går det ju faktiskt väldigt bra att stuva. Alltså bara in med allting och som sagt, på mina Oscars mäklarbilder så står jag och Oscar hållandes i massa krams runt hörnet på alla bilder. Och så här, syns mitt hår nu? Nu? Alltså verkligen så, för att vi så här, höll i grejer från att falla fram rätt in i bild. Men sen då, då kan vi säga så här, den här dagen då framför nu, det kommer inte vara det värsta. Så det är okej. Det absolut värsta är då inför visningen. För då är det ju också så att folk måste kunna öppna din garderob om de vill.
Nej.
Det kan inte vara då att så här, hej, här bor det liksom en pundare. Alltså som bara så här har öst in.
Oh no, de hittar alla mina sprutor.
Du måste gömma.
Nej, jag fattar vad du menar. Och här har vi ett problem. Och det är ju då att jag har ju två förråd. Två förunnat. Om du öppnar dem. Nej, om du personligen öppnar dem så kommer jag bli anmäld för mordförsök. För du kommer ramla saker över dig. Jag har ju alltså tryckt in min paddelbräda.
I alla år har du tryckt in där. Kan jag tänka på det.
Japp.
Nej.
Där finns det inget att lägga.
Nej, för att vet du, det är också så att förrådet. Alltså, delvis är det så här. Du kommer ju ha vissa grejer i din lägenhet som du kommer vilja... mula ner i förrådet inför visning. Mm. Men förrådet måste också alltså,
tas hand om.
Ja, men jag antar att det inte finns någon sån regel. Men för ditt bästa så måste ju förrådet vara alltså, någorlunda representabelt. Det kan ju vara fullt, men det måste ju ändå vara så här relativt organiserat så att det ser liksom man får en uppfattning om hur stort det är och jag vet inte. Oh, gud.
Åh, oh, herregud. Ja, men vill någon i alla fall köpa, alltså det här säger jag ändå och på riktigt menar det.
Mm.
Vill någon köpa Årstas bästa tvåa så vet ni vart ni ska hålla ögonen.
Då ringer ni mig för det är jag som har hand om försäljningen.
Ja, men exakt. Nej, men alltså ärligt. Vill man ha en tvåa på fjärde våningen med fönster i tre väderstreck, topprenoverat badrum, topprenoverat kök, charmig fiskbensparkett, you name it. Kolmårdsmarmor i hallen. Nej, men kontakta. Alltså nu blir det jättemycket snack om flytten. Det ber vi om ursäkt för. Nu är vi redan inne på 18 minuter liksom. Men... Mm. Det, jag tänker att det är bättre att vi bara river av allt nu och, än att det blir jättelångt.
Ja, jag håller med.
I och med att du också precis har flyttat.
Mm.
Någonting jag inte hade räknat med var hur svårt det skulle vara att hitta en mäklare som jag vill ska sälja min lägenhet.
Har du hittat någon?
Ja, men det var ju inte på första försöket.
Nej. Gud,
nu har jag gjort det.
Mm.
Och till slut så blev det mäklaren som sålde Alice lägenhet när hon flyttade tidigare år.
Mm.
För att hon vet ju att dels att jag upplevde henne som väldigt professionell och att Alice var nöjd med henne. Men det är så här, och det handlar inte om att jag på något sätt tyckte att de andra mäklarna jag träffade var dåliga eller att deras firma var dålig. Men du vet, det sa bara inte 100% klick.
Nej.
Och när man gör den största affären i sitt liv, då känner jag verkligen så att det måste kännas... jättebra. Det får inte bara kännas bra.
Jag tror, alltså helt ärligt också, när jag tänker tillbaka på mäklare som jag själv träffade under alltså visningarna som vi var på, att de man då kände det här klicket med, 100% av dem var kvinnor. Faktiskt.
Ja, ja. Nej men Matilda, jag har bara träffat kvinnor.
Ja.
Jag har bara haft möten med kvinnor och det har jag känt så bra.
Mm. Och det, alltså, jag vet att Oscar kanske inte till 100% håller med, men i hög utsträckning håller med också om att det, jag vet inte om det är att det är många liksom den typ stereotypa mäklaren med kavaj och så här, jag vet inte varför kavaj var liksom det värsta tänkbara. Nej men
kavaj. Nej kavaj.
Och så dröjde kvar vid det som att det var det sjukaste.
Helt mörk röst kavaj.
Men så här tajta mellangråa jeans med lite slitningar och en tajt kavaj till.
Oh my god, what the fuck?
Ja men det är exakt så jag ser en mäklare framför mig. Som står och, så här, alltså, och ger ett väldigt säljigt intryck. Vilket så här, nothing but respect for my kings and queens.
Ja,
de är ju säljare.
Förlåt,
de är där för att lura oss och fucka oss. Ja, eller liksom, i alla fall.
Typ. Ja men du vet, problemet är att jag inte klarar av det.
Nej men vet. Och det, jag tror kanske då att kvinnor i högre utsträckning ger ett lite mer sympatiskt intryck. Kanske, vad vet jag? Hallå?
Jo, ja men jag håller helt med. Alltså helt ärligt talat. Alltså det jag sa till mäklaren som jag till slut valde.
Mm.
Det var så här, det viktiga för mig, alltså det här sa jag rakt ut, alltså innan hon hade sagt någonting, så det var absolut inte menat till henne.
Mm.
Det viktiga för mig är att du lyssnar på vad jag har att säga. Det viktiga är att du lyssnar på mig.
Ja.
Och inte kör någon jävla säljmonolog.
Nej.
För att det upplevde jag med en av mäklarna som jag träffade, nu har jag träffat 4 stycken. Att så här, jag, alltså nothing but respect for her, alltså jättetrevlig, jättebra. Men jag kände inte riktigt att hon lyssnade på mig. Alltså,
men
förstår du,
när jag var så här, menar du?
Okej, jag ska ge ett exempel. Hon säger att så här, hon hoppas på att lägenheten ska säljas innan visning.
Ja.
Vilket såklart, alltså, så här, för vi har spekulant på vår hemsida. Bla, bla. Och jag säger så här, det är alltså, så här, såklart. Jag instämmer liksom.
Mm.
Och då är det som att hon inte lyssnar på att jag instämmer. Utan hon är liksom inne i säljmonologen. Och säger, det är inte det att jag inte vill hålla visning på en söndag.
Man bara, nej men jag ifrågasatte inte din arbetsmoral heller.
Nej, exakt.
Så du behöver inte gå där.
Jag är mäklare.
Mm.
Jag är van vid det. Jag tycker det är jättekul att hålla visningar. Det är inte det.
Du bara,
nej men du vet, och jag bara satt där och bara, vad sa jag? Hallå? Sa jag att det var du? Va? Ja. Alltså du, men du vet, jag blev jätteförvirrad. Och jag bara kände så här, nej. Alltså jag måste ha en person som är sympatisk, empatisk. Och kan förstå att jag är ett nervrak.
Mm.
Och nu känns det som att jag i alla fall hittat en bra mäklare. Upp till bevis.
Upp till kamp.
Men ja, exakt. Nej, men så det känns bra. Det känns jättebra. Vad billigt det är att anlita mäklare.
Åh, gud, alltså snälla. Det är ju också sån utgift som man kanske inte... Alltså, man hade ju inte att man inte kanske kände till den. Men den drogs ju också som ett... Den drogs
som
ju
en vaxremsa första gången man vaxar. Pip!
Så var det absolut.
Ja, nej, så det känns lite obehagligt. Men i alla fall, så att jag kommer ha visning på min lägenhet någon gång i början slash mitten av november då. Eller ja, i början var väl en överdrift. Men ja, inom typ 10 dagar, 2 veckor-ish.
Ja.
Antar jag.
Okej, spännande.
Så här går det undan.
Ja, men verkligen.
Jag flyttar till Liljeholmskajen 1 februari från Årsta.
Ändå rätt lagom distans. Det känns som att ni kommer hinna, alltså det är inte långt liksom. Eller?
Nej, nej. Alltså fågelvägen så är det ju 1,9 kilometer enligt Google Maps.
Mm.
Så det är ju ytterst kort. Bilvägen lite längre än så. Men alltså, du vet att jag ser ju mitt hus från mitt vardagsrum.
Va?
Ja, jag ser ju mitt hus från mitt vardagsrum.
Så du har haft span på det?
Nej, men Matilda, det, alltså, det tåls att säga. Du vet att jag... Alltså, vi har ju haft ögonen på en viss förening.
Mm.
I och med det här med bastun då.
Ja.
Och att den har bra ekonomi och bla bla bla. Och jättemycket annat bra. Jag har ju kört... Law of attraction. På riktigt.
Men, okay, Hannah Licious.
Varenda gång jag har gått förbi det här huset.
Mm.
Varje gång. Senaste året. Alltså utan undantag.
Mm.
Har jag sagt i mitt huvud. Där ska jag bo. Där ska jag bo. Där ska vi köpa lägenhet. Där ska vi köpa lägenhet. Där är mitt framtida hus. Japp.
Men, och det är ju jätte...
Så det var allt som krävdes. Ja, men... miljoner kronor.
De bara kom. Nej men alltså nu blir jag omedelbart cynisk. För att jag... Tänk att det är ju fint och så här, det talar ju om inte annat för pannben. Men talar det verkligen ja, för...
Nej, det talar bara för att jag och Gustav har sålt vår själ till djävulen för att ha råd med den här lägenheten.
Ja,
det är allt det handlar om. Det handlar tyvärr inte om...
Du kan köpa Andreas organ numera på dark web. Heter det så?
Nej, men alltså... Ja, alltså du vet, darknet. Jag har ju tänkt nu inför flytten att så här, jag kommer ju behöva rensa mer än någonsin.
Mm.
Och Alice var så här, men ni kommer ju liksom ha 18 kvadrat större. Än vad ni har nu.
Mm.
Alldeles inte det det handlar om. Har de pengar?
Varenda, alltså, varenda liten märkesväska kan du ju skrota fram
Ja. Varenda märkesväska ut jag köpte 2015. De ska säljas.
Alltså ut med dem. Jag menar just för du använder dem in. Alltså det finns ju
nej,
noll poäng. De står och samlar damm och de ökar absolut inte i värde. Det vet jag verkligen när man själv då så här, la sina sommarjobbspengar på en Stella McCartney-väska. Att så här, man typ tänkte att så här, det är en investering.
Det är en investering.
Men vad menar du? Det här är bara... Alltså det är en ursäkt för
nej, men det enda som är pantish, en alltså, investering när det kommer till alltså märkesväskor, det är ju en Chanel tyvärr.
Ja, men,
och då pratar vi ju 50 000. Inte någon lägga sommarlovslönen. Liksom,
nej. Och säkert av en viss modell eller så här, sånt som inte vi absolut inte hade koll på. Alltså absolut inte.
Allt ska ju säljas. Ja. Inklusive mig själv.
Typ. Ja, jag ser fram emot det.
Ja, nej men det ska bli så kul att höra min resa. Mm. Nu har ni fått höra ett halvt poddavsnitt om mig.
Jag har inte varit med om så jättemycket intressant faktiskt. Det mest intressanta som hänt mig är att jag har försökt och misslyckats med att montera en kyl och frys.
Ja, men det här har ju jag fått, alltså en fågel viskade i mitt öra för att jag såg ju att Oscar, a.k.a. Mr. Salesman, hemma hos er, har sålt den på Facebook Marketplace. Jag ser ju allt du säljer på Facebook Marketplace. Att Oscar Östling har saker till försäljning.
Yep.
Då såg jag att ni sålde den kilo frys. Hur tänkte, kommer det sig? Var den gammal eller?
Nej, men vi vill ha en integrerad front, va? Med resterande luckor. Så att vi, och det ska, trodde jag verkligen var så här. Alltså jag är så... Freaking luck. Jag ska inte vara... Här ska inget företag hängas ut. För att det spelar faktiskt ingen roll. Men... jag frågade ordagrant. Kan 2 normalbegåvade personer lösa det här? Och de sa ja, inga problem. Och jag sa bra.
Det kanske säger något om dig också. Nej, jag skojar bara.
Vi var 4 normalstarka, normalbegåvade och ingen... Eller vi lyckades inte, så kan jag säga.
Nej.
Och vi har också typ repat lite.
Hela köksgården.
Och Oskar blev så stressad att han började blöda näsblod. Så det var...
Vad säger du? Oh my god, det hade kunnat vara Gustav.
Tycker
vad bra, vilken kul stämning.
Så här, nu står mysigt, liksom lite. Skåpet som kyl och frys ska in i, står i köket. Likaså gör vår nya kyl och frys och vår gamla kyl och frys. Så det är kyl och frys bonanza hos oss. Men det är verkligen det absolut mest intressanta som hänt mig. Så jag tänkte istället att jag ska fokusera på något helt annat idag. Och det är ju att det i förra veckan skedde... en skjutning på en filminspelning. Alec Baldwin, Hailey Baldwins farbror, råkade av en olyckshändelse, en tragisk sådan, skjuta två personer, varav en avled under inspelningen av westernfilmen Rust.
Nej, men det här kan vara det topp sjukaste som har hänt på 10 år.
Ja, det tänkte jag också. Att det här kan
hur kan
ju
man
inte
råka
ha hänt.
Skjuta ihjäl någon på en filminspelning? Och det är inte hur det kan det finnas ett vapen som kan
precis
användas?
För att förstå, alltså, så som utredningen går nu, är ju inte teorin att Alec Baldwin har liksom laddat ett vapen som inte ska laddas och sen avfyrat eller råkat så här slinta på knappen, utan han fick ju ett vapen till sig av regiassistenten som sa cold gun, vilket är då kodord för att så här lämnar jag över ett vapen till dig och det är inte, du kan liksom use it as you please. Jag har personligen kollat det. Det är typ det som är
Men här blir också så här, ursäkta mig, kan någon förklara för mig va? Ja, men kan det ens vara ett hot gun? Ja, men, alltså, har ni inte köpt dem på BR-leksaker, hoppas jag?
Nej, alltså tydligen då, vad jag fattar som så, det finns väl trovärdiga replikor, men det kan också vara en revolver som är riktig, men man ska då, och det de hade gjort var att stoppa in typ så här, alltså, jag har skrivit en artikel om det här och fick inte riktigt till översättning kanske, men jag tolkade det som någon typ av så här kartongboll, eller så här, tänk typ som bollar av ihoptryckt liksom papp, eller förstår jag menar, det ska se ut som
det ska bli en riktig effekt.
Ja, så man ska kunna skjuta och sen så ska man också då kunna så här lägga till något litet rök runt revolver, jag kan inte terminologin inom vapen, men
pipan.
Ja, typ så att det ser ut, det ser trovärdigt ut, bla bla bla. Men det ska liksom inte antingen vara en tom hylsa så att det bara pyser, eller så ska det vara kulor som inte är kulor. Men den här regiassistenten hade inte kollat det. Det har också kritiserats en del liksom, mot den som var vapenansvarig på produktionen. Hon var 24 år och det här var hennes andra jobb. Och liksom, hon mår ju säkert piss. Någon bär ansvar i att det fanns fragment av riktiga kulor kvar i den här revolven. Så att när han avfyrade den, vad jag tolkade det som, enligt plan, eller att han råkade, eller jag vet inte, så sköt han två personer, varav då den ena filmaren Halina Hutchins avled.
Alltså förlåt att jag skrattar. Jag skrattar absolut inte åt den här människan avled, utan jag skrattar i panik. Jag tycker det är jättekul att hon dog.
Nej, men alltså bilderna så på Alec Baldwin när han sen har tagits in på förhör. Alltså förstå för honom och bara, gud, jag sköt liksom kanske någon. De var säkert vän. Eller liksom,
Men, oh då, my god, det är så fin regnbåge utanför mig. Vänta, jag måste ta en bild.
Nej, men, och då tänker man kanske så här, gud, det här är ju så sjukt. Så att det här måste ju vara, det här kan ju inte ha hänt tidigare. Det här måste ju vara one time thing.
Det hoppas jag verkligen.
Men det är ju faktiskt inte så. Och jag tänkte lista.
Vad säger du?
Några andra tragiska, otäcka, skrämmande, chockerande dödsolyckor som inträffat under pågående film- eller tv-inspelning. Och det första jag tänkte nämna som exempel är en händelse som inträffade år 2017, tror jag det var. Det var under inspelningen av The Walking Dead som stuntmannen John Bernecker föll från en balkong under inspelningen. Och han dog av sina skador efter att ha landat på huvudet eller och axeln. Och eller axeln. Och Bernickers familj polisanmälde produktionsbolaget AMC Networks, som alltså producerar The Walking Dead, för att ha haft bristande säkerhetsåtgärder på inspelningsplatsen. Det som har framgått i anmälan är att det saknades både luftsäckar på marken och spotters. Alltså jag antar att det är, eller det är ju säkerhetspersonal som typ då kanske flyttar runt den här luftsäcken, alltså skjuter den 5 meter åt sidan ifall det är där man ser att personen kommer landa och liksom. Sånt fanns inte. Det fanns någon slags markskydd, men den täckte inte hela ytan under balkongen, och den täckte inte ytan där John Bernecker heller föll. Och i december 2019 så gjorde en jury bedömningen att AMC inte hade handlat oaktsamt under inspelningen. Men man tilldelade i samma veva Bernickers familj ett skadestånd på närmare 69 miljoner kronor.
Oh my god.
Sen kommer en, den här är den värsta. Det här är, alltså det här är så extremt tragiskt på så många, 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 många sätt. Sarah Jones var en filmassistent eller kameraassistent i, hon var 27 tror jag. Hon var en filmassistent i den fortfarande ofärdiga filmen Midnight Rider. För under första inspelningsdagen av den här filmen, det är en filmatisering av musikern Greg Almans biografi, så ska de spela in en scen där en sjukhussäng är placerad på ett tågspår. Och de trodde att de hade lyckats pricka in en lucka i tidtabellen. Och att från, alltså jag fattar inte riktigt hur man kom fram till det här, men också det att om man skulle se ett tåg så skulle man ha 60 sekunder på sig att ta sig av spåret. Men det visade sig inte stämma, för antagligen kom tåget i en liksom högre hastighet än vad de hade antagit.
Oh my god.
Och det finns en helt fruktansvärd video på det här som inte såklart visar själva händelse, alltså själva krocken som ägde rum. Men liksom ögonblicken precis innan, när hela crewet i total panik bär, drar den här sjukhussängen och liksom alla kamerautrustning och springer längs spåret, för de skulle såklart vara på en bro. Så de kunde liksom inte bara kasta sig åt sidan, utan de behövde springa med allting till brons slut för att sen kasta sig av spåret. Och Sarah Jones hinner inte av, utan hon klamrar sig fast längs brons typ vajer, tror jag, på något vis. Men av vinden som tåget kommer med så slits hon som, alltså,
vad ner. Säger du? Ja. Alltså det här är det sjukt.
Ja, nej, men förlåt, det är det sjukaste.
Man ser här väl till att man är på ett spår där det inte åker några tåg någonsin. Det kan man verkligen när man spelar in sånt här
känna. Och det visar sig senare att regissören Randall Miller inte hade ansökt om tillstånd för att spela in på platsen. Alltså för man förstår också för tåg, liksom, vad säger man? Tågchauffören? Lokföraren?
Ja, lokföraren. Ja.
Att det här måste ju, det är ju alltså traumatiskt för alla inblandade. Och man får ju såklart inte, nu känns det som att jag talar till barn, man får inte vara på spår där det går tåg. Men man får ju såklart inte spela in en film på ett spår som är aktivt, liksom. Så att han dömdes faktiskt till fängelse. Och efter det här så har liksom dialogen om produktionsteamets rättigheter också lyfts till ytan. Det här inträffade 2000, eller han dömdes 2015, så det här var väl strax innan det. Just för att det här var typ ett av hennes första jobb också. Hon, det blir väl en fråga om att man hamnar i alltså livsfarliga situationer på jobbet utan att kanske kunna ifrågasätta det typ.
Alltså jag måste bara säga det, jag hoppas att det här med Alec Baldwin verkligen blir en ögonöppnare.
Ja.
För många, och jag har fattat att det känns så hemskt för alla de som har varit med om sådana saker innan. Och det finns massa arbetsplatser där folk såklart dör som flugor om man jämför med filmbranschen. Men man hoppas verkligen att det liksom blir en ögonöppnare.
Verkligen. Jag inser nu inför att jag ska gå in på nästa case att jag blandade ihop händelseförloppet med Alec Baldwin lite. Det var nämligen i det här fallet som jag kommer till nu där man bytte ut mot bitar av kartong och det visade sig vara fragment kvar. Så jag vet inte exakt hur det gick till med Alec Baldwin. Hur som helst. Brandon Lee. Son till den legendariska skådisen. Ja, alltså son till kung fu-skådespelaren Bruce Lee. Bror till Shannon Lee. Brann du till? Du bara, who the hell?
Nej, jag förstår inte riktigt.
Hur som helst,
nej,
jag tror många vet vem det är. Jag vet inte vem det är. Eller jag har, hur som helst. När Brandon Lee, 28 år gammal, spelade in de sista scenerna till filmen The Crow, år 1993, så blev han skjuten till döds av ett vapen som tillhörde rekvisitan. Och personen som sköt honom var motspelaren Michael Massey, som spelade en knarklangare i filmen. Och det skulle visa sig då, som jag sa, hallå, vad är det som händer med min hals?
Jag vet inte.
Det skulle visa sig att fragment blivit kvar i vapnet när man bytte ut de riktiga kulorna mot liksom
låtsas. Men jag blir återigen jätteförvirrad. Varför finns det riktiga kulor?
Varför har det ens funnits? Ja, jag förstår. Nej, det vet jag inte.
Alltså, det är jättespeciellt.
Brandon Lee träffades i varje fall av skottet i magen. Och enligt manus så skulle han i den här scenen ramla framlänges då. Men han ramlar istället baklänges. Och det förbryllade regissören. Men han trodde inledningsvis att Lee bara, alltså Brandon Lee bara tagit ut svängarna lite i scenen. Alltså att det var...
Scenen
gick ju enligt planerna. Alltså, det såg ut som det skulle göra, besides att han föll åt fel håll. Och det var först när han förblev liggande och inte svarade på tilltal som de andra sen i inspelningsteamet insåg att något verkar ha gått väldigt snett. Så han fördes akut till sjukhus. Man försökte återuppliva honom i 6 timmar innan han till slut dödsförklarades. Det här caset har varit föremål för liksom viss konspiration. Alltså att det ska ha varit riggat, typ. Att, men det vet jag inte någonting om.
Mm.
Slutligen då.
Oh my god.
Under en inspelning av vår allas älskade barndomsserie Cops, som vi alla har tittat på otaliga gånger.
Ja.
Vet inte varför, jag vet inte ens vilken kanal det gick på. 5:an typ, eller?
Ja, 5:an eller 6:an eller något sånt där.
För oss...
Var det ZTV? Jag vet inte.
Ja, under en inspelning av den serien så blev i varje fall ljudteknikern Bryce Dian skjuten till döds av polis. De hade åkt, han hade då följt med 2 poliser till ett rånlarm på snabbmatskedjan Wendy's. Och när rånaren lämnade snabbmatsrestaurangen så började poliserna skjuta. För han hade också vapen då, rånaren. Men Bryce Dian, eller Dion, han blev fast i... Tänk dig att man så här öppnar en dörr och kommer in i som en liten passage innan det är en till dörr in. Som det kan vara på vissa mataffärer, typ. Han blev fast då i det här utrymmet mellan dörrarna. Eller där stod han och filmade när rånaren springer ut och blir skjuten mot. Mm. Så han träffas också av skott i närheten av armhålan. För han hade skottsäker väst, men liksom blev träffad och skjuten till döds ändå. Och den här situationen anmäldes av hans familj, som bland annat ifrågasatte om det hade varit nödvändigt för polisen att skjuta 36 skott mot rånaren.
36 skott. Hallå?
Precis. Men en jury i Nebraska konstaterade senare att polismännen hade befogenhet att agera som de gjorde, eftersom rånaren såg ut att vara beväpnad. Han var beväpnad, men det var liksom välkommen till BR.
Oh my god. Alltså det är så tragiskt och kaos.
Ja, alltså verkligen.
Oh, herregud.
Det här var några exempel, men det finns alltså tyvärr flera exempel på när det här har hänt.
Ja, nej men gud, så det var verkligen inte en engångsföreteelse. Det är ju så det känns när man läser den där artikeln liksom.
Mm.
Usch, vad hemskt. Vi har fått ett mejl.
Oj.
Ganska kort och koncist, handlar lite om kärlek.
Oj, okay.
Hej tjejer, har lyssnat på er podd länge nu, så länge jag kan minnas, och älskar den. Har nu hamnat i samma situation som Andrea gjorde innan hon blev tillsammans med Gustav. Har träffat en kille ett tag nu, och första gången vi sågs ute på klubben så hade han precis gjort slut med sitt ex. Nu har det gått några månader och han säger att han har blivit mer intresserad av mig, gillar mig och vill träffa mig mer seriöst. Det hade varit lugnt, helt lugnt för mig dock, men nu har det kommit till min insikt att de nyligen gjort slut. Så när vi ses ute får han kommentarer om att han har tjej. Då när vi ses ute får kommentarer om
så
att han
kanske
jag fattar inte. Jag vet inte om jag vet inte om de får det eller att han får det, eller
men är inte då att så här, han står med en annan, med henne på klubben, och då kommer typ bekant att han och bara hallå Jocke, du är ju
säkert. De har gjort slut och det tror jag på, men han har fortfarande kvar bilder av dem på sin Instagram för att inte såra henne, vilket jag respekterar, även om de ses relativt ofta för att de delar på ett husdjur.
Hallå?
Det är fint av honom och jag önskar att jag inte brydde mig, men det gör jag. Han säger att han har släppt henne, men det har nog inte hon gjort. Svårt att veta, ska jag fortsätta träffa denna kille eller avvakta?
Okej, okay, så här. Ifall hon, man ska, alltså, så här. Det här med bilder kvar på Instagram, det är ju faktiskt en svår fråga som man ställs inför i den här nutiden. Men det är ju, alltså, och jag fattar inte, ifall man gör slut med någon och man känner så här, men det här var ändå ett kapitel i mitt liv, bla 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 bla. Så här, jag har inget emot att ha kvar bilderna, så är det såklart helt okej att ha det. Men om man snabbt går vidare till att träffa någon annan, då är det ju inte bara exets känslor man behöver ta hänsyn till, utan även den nya tjejen. En grej om det bara var exet och hon var såhär, jag tycker det känns så drastiskt, eller fan vet jag, ja då får väl han liksom klappa henne medhårs bäst han vill och såhär, vi
ska
ett litet tag. Men nu så måste ju alltså hon som skriver känslor gå före exet, och om de inte gör det, eller om hon tycker det är jobbigt och inte får gehör, då tycker jag inte du ska träffa honom.
Nej, jag håller, det är väldigt kort och koncist svar. Jag håller verkligen med till 100%. Mm. Alltså bilderna, det är inte normalt att ha kvar bilder så högt upp i flödet, tycker jag. Om du liksom börjar träffa någon annan.
Nej.
Det är så här, han behöver väl inte radera varenda spår av sitt ex. Det får man ju välja själv.
Mm.
Man kanske inte behöver ha kvar bilder från så här 4 veckor sedan. Och så är det andra bilden i flödet.
Och bara för
alltså det ser ju lite konstigt. Ja, exakt. Älskar dig mitt älsklingspälskling. Det här med att de har ett djur tillsammans. Det är klart att de kommer fortsätta ses. Alltså så här, om de delar på ett djur så är det ju så liksom.
Men också att hon får känslan av att exet inte är över honom. Då är hon ju absolut inte det. Och det kommer bara bli problem.
Ja. Och samtidigt så här, ja, hon kanske, det tar ju olika lång tid för folk att komma över någon. Och han kan ju inte ta hänsyn till att exet inte är över honom om de har gjort slut.
Nej,
alltså,
men
om han gillar den nya tjejen så måste ju han lyssna på det liksom.
Ja, precis. Det är inte hans ansvar, men då måste han ju visa tydligare, alltså tydligare. Mm. Att så här, hon får hålla på. Jag träffas bara när vi ska lämna över Chico. Annars så, typ, bla bla.
Chico. El Pepe.
Pepe.
Hallå gud, vi har inte pratat någonting om Bachelor.
Men vi river av det lite snabbt. Avrunda.
Nu blir det ju spoiler för er som inte har, om ni lyssnar på det här på torsdag morgon, inte sett rosceremonin. Då får ju inte Majken en ros. Och inte heller Melissa.
Gud, jag bara säger en grej. Att nästa rosceremoni, you're up for a fucking treat.
Vänta, har du sett den?
Ja.
Jo, men du får ju säga det här. Du jobbar ju på Nyhet 24. Det är ju för att ni ska kunna skriva artiklar och allting.
Ja, men jag får absolut inte säga vad som händer. Men alltså,
oh my god. Nej, men snälla. Alltså, nu börjar jag längta intensivt.
Ja, nej, men det är helt sanslöst. Men okej, okay, så Majken får ingen ros.
Och inte heller Melissa.
Och inte heller Melissa. Och det gjorde
och det var ganska väntat.
Det var ändå. Alltså, sen så
det var ingen chock.
Nej, det var faktiskt inte... Det är nu, alltså efter den rosceremonin som man ändå känner såhär, gud vad kommer hända härnäst? Alltså, för nu börjar det verkligen bli down to, liksom... folk, man är såhär, gud vem av de här ska ryka? Så är det ju snart.
Mm.
Men finns det något mer att säga om det? Alltså det är jättemycket som har hänt såklart, men Chilera blev spådd.
Ja. Jo, och frågar rakt ut, hur ser det ut med barn? Ja. Om jag får barn, varpå spåtanten säger så här, nej du kommer inte ha några barn. Varpå hon i synken säger, hur kan man säga så till mig? Hur kan man bara säga så till mig? Mm. Och det där tycker jag, tyvärr, nu kommer jag vara hård, men jag tycker det är så perfekt exempel på att vara så jävla toxic.
Mm.
Alltså du ställer en fråga rakt ut. Mm. Ställ inte den om du inte vill ha svar på den. Alltså nu säger inte jag att spådamen har, alltså, talar sanning. Men jag tycker att det där är så jävla toxic beteende.
Mm.
Det är samma sak med typ framförallt tyvärr tjejer som ställer frågor till sina killar.
Mm.
Och sen är det så här, alltså hur kan du säga så till mig?
Mm.
Typ i Vi eller aldrig när en tjej frågar sin kille om så här, hur känner du inför om jag skulle gå upp 20 kilo?
Mm.
Varpå han svarar. Och då blir hon helt galen.
Mm. Mm.
Ja, tyvärr. Alltså du ställde en jättekänslig fråga, du får skylla dig själv.
Ja, men och det är ju, så är det ju. Och jag känner också att, alltså, men jag hade också, kanske då för att jag såhär inte, jag personligen kanske inte tagit så illa vid mig, men jag tycker typ att det är lite weird att ha, att låta dem bli spådd på en dejt. Alltså det finns ju flera dejter, typ den här, även när de skulle uppträda. Ja, alltså när de skulle uppträda, och alltså Armina skrev på sin Instagram att så här, förutom då att man skulle uppträda då för killen man liksom började få känslor för och bara så här, alltså det här kommer jag inte kunna göra med värdigheten i behåll, det här kommer bara falla pladask, så stod det dessutom massa locals och tittade, alltså de samlades liksom på torget.
Nej.
Och fan, typ tre kamerateam. Ja, och alla, alltså, och så ska man stå där och bara, jag älskar dig och du är jättebra och jag ska åka till Rådhus varje dag. Alltså det är klart att det blir fruktansvärt.
Det var förnedrande. Och det som är så konstigt med Bachelor är ju de här konstiga dejterna ibland. För precis så som Majken sa till både Simon och Sebastian, hon var så här, alltså anledningen till att jag har svårt att välja är ju för att vi typ inte har några romantiska dejter. Alltså man bara, nej, springa runt i Gamla stan och bara ta fota citroner. Selfies.
Ja.
Man bara, va?
Nej, och bara, ja, då känner alltså, man ju såklart att så här, ja, vi har kul tillsammans, men det har jag med mina vänner också. Alltså, man, det går ju inte att avgöra någonting på det. Det känns också typ lite som att, alltså, ju mer vi närmar oss slutet, att typ produktionsbudgeten tog slut mer och mer och mer. Det kommer en dejt i, som inte, så, eller, ja, snart, där, som också är så här, hallå, vad är det här?
Alltså, vad är det, vad är det för dejt liksom?
Har Matilda och Simon varit på barn...
Ja, de date. Var ju på barndejt nu.
Den var också, och då kände jag weird.
Vems är barnet? Vems är barnet? Alltså uppenbarligen någon i produktionsteamet förmodligen. Ja. För jag antar att ingen lämnar bort sitt barn så.
Nej.
Men du vet, det blev också så här, usch vad stelt det var. Alltså jag, nej, men jag fick så himla ont i magen. När lilla Lasse ligger och gråter i vagnen. Och Simon och Matilda står helt, alltså, förlamade. Och bara, vart är nappen? Man bara, men ta upp barnet. Jag vet, ta upp barnet ur vagnen om den gråter. Stå inte bara och titta på den, två främlingar. Alltså, nej,
nej, det var, men då kände man också, kunde de inte fått liksom typ, jag vet inte, vad som helst, alltså seriöst sitta på en sten och dricka ett glas bubbel är ju mer exakt givande än det där. Och att så här, nu ska vi ställa varandra tre jobbiga frågor, typ, så blir det bra tv ändå. Mm. Alltså det behöver inte kosta, jag vet inte.
Ja. Och en till sak som hände i veckan var ju att Nora skulle välja då mellan Sebastian och Simon. Och hon uttryckte att så här, jag får ju liksom mer uppmärksamhet av Simon. Alltså jag får mer tid av Simon. Jag får fler dejter av Simon fast jag kom hit för Sebastian.
Jag fattar inte riktigt hur, alltså jag tycker väldigt, väldigt mycket om Nora i programmet. Mm. Men jag fattar inte hur Simon vill ge ros till henne ändå. Alltså just för att så här, hon kom hit för verkligen jättetydligt Sebastian, för de har ju redan dejtat. Alltså,
jag tror typ att han kände att hon var så öppen för det redan från början. För hon var ju ändå så här redan första, att hon ändå var så här, nej men jag är öppen för att träffa båda, men jag kom hit för Sebastian. Ja, jag vet inte, men jag håller med dig, alltså jag förstår inte. Och Nora försökte väl söka någon sorts bekräftelse av Sebastian på minglet. Och uttryckte också att så här, ah, men det känns som att jag har fått mer tid av Simon, bla bla bla. Och fick väl inte direkt, i alla fall vad man kunde se på tv, något riktigt svar av Sebastian.
Nej.
Men sen i synken säger Sebastian så här, jag har inte fått något svar av Nora. Så man är så här, vadå, frågade du henne någonting som vi inte fick se på tv? Eller är du bara bakom flötet? Jag vet inte. Och det slutar med att Simon erbjuder Nora en ros och hon tar emot den.
Ja.
Och då är det någonting som händer med Sebastian.
Ja.
För Sebastian, alltså, nej men vet du, vi kan lyssna på hur det lät när Sebastian berättade för Nora att hon inte ska få en ros, för det var otroligt.
Hej Nora. Jag har fått tänka, känna vad som känns rätt. Jag tänkte ge en ros till dig idag, men jag måste följa min magkänsla och hjärta i det här, så det blir ingen ros för mig då.
Nej men den här stackars människan är ju helt, han är ju stubb. Han är ju slutbord. Han vet inte vad han ska säga.
Nej, jag vet.
Det här kändes dock som det mest, eller nej, jag tänkte säga det kändes som det mest genuina man hört från Sebastian, men det känns ju fortfarande som att det är en robot som pratar. Tyvärr.
Ja, men jag tyckte
synd om honom.
Ja.
Men man märkte att han blev illa berörd, och man märkte också att han blev berörd av att Melissa åkte. Det märkte man ju.
Absolut. Vad tyckte du om att hon var såhär, jag vill inte ha någon förklaring? Förstår du det?
Alltså jag uppfattade det inte, som något ilsket och bittert. Utan jag uppfattade det bara som att såhär, ja, alltså jag vill bara inte höra. Alltså såhär, det spelar ingen roll. Liksom. Nu är det slut, så det spelar ingen roll. För det är också såhär, jag fattar också det. Att det är lite som att tänka att man gör slut. Att någon ska såhär, alltså jag älskar dig. Du är den finaste personen. Jag lovar, det finns ingen som du. Men jag är ju slut. Man bara, okej, okay, va? Och jag fattar typ att hon kanske ville bespara sig själv lite sånt klet.
Det fattar man ju typ ändå.
Ja, 100%. Men om vi säger så här, nästa vecka.
Nej men
alltså. Då börjar det ju hända grejer på riktigt. Alltså nej, men nu är det ju, vad är det, 3-4 tjejer kvar per kille.
Ja, det
är helt crazy.
Ja.
Men det är ju väldigt helt kul, alltså just att de pratar om det, alltså typ som Elvira sa, att så här, man vill vinna den här skiten typ.
Ja.
Det är ju väldigt roligt uttryckt.
Jag vet, men jag fattar också att man verkligen känner så, att så här, nu är det inte upp till kamp, men så här, jag har känslorna där. Nu måste jag bara se till att han fattar det. Alltså jag kan ändå typ relatera till det rätt mycket när man verkligen, när man vet att tjejerna känner Förstår jag menar? Att inte bara en tävling, men att det blir en tävling för att, ja.
Tusen tack för att ni har lyssnat på veckans avsnitt av Matilda Andreas podd. Ni får jättegärna mejla oss på matildaandrea@gmail.com och gå in och följ oss på Instagram. Jag försöker uppdatera stories då och då.
Oj, det gör inte jag.
Man bara då, alltså en gång varannan var tredje vecka.
Nej, det gör jag. Åh nej, nu får jag dåligt samvete.
Oh god. Tusen tack för att ni har lyssnat.
Tack och hej.
Puss. Hej.